Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Kul att du är här.
Tack för att du fick komma.
Det känns som äran är på min sida. Men jag brukar börja med att fråga så här. Vad står om dig på Wikipedia?
Oj, jag tror det står komiker och juriststudent. Och någonting vunnit några priser vet jag ska stå. Ej, vad bra fråga. Jag ska använda den. Ja. Hej och välkomna till onsdag med Jakob.
onsdag med jag. Onsdag med jag. Lyssna, det är skitvarmt som jag svettas. Fuck off. Det är inte mitt fel.
Vad heter du?
Philip Dickman.
Okej, hur har du kommit in på musiken?
Animaden säger att jag sjunger fint som fågel. Jag sjunger jättefint. Jag
sjunger fint som fågel.
Ja, det säger mammor. Vilken snäll mamma du
var. Jättesnäll, bästa mamma.
Vad ska du sjunga för henne och för oss idag?
Jag har den Titanic. Celine Dion.
Oj! Den är svår. Fantastisk.
Ja, men den älskar jag.
Every night in my dream I see you. I see you.
Hejsan allihopa, jag har vunnit guldtuben. Jag har vunnit årets Instagram guldtuben. Tack så mycket för alla som röstat till mig. Och alla hotare som hotar på oss på sociala media. Jag vill säga till er, logga ut, äcklig bajstola ni. Peace.
...2011 gjordes en studie vid University of New Mexico där 400 elever fick genomgå ett slags IQ-test och sen skriva en rolig bildtext till en skämtteckning från magasinet The New Yorker. Sen betygsattes roligheten i texterna på något sätt, matchades med poängen från testet och ett tydligt samband mellan hög IQ och humor kunde påvisas. En annan studie vid samma universitet kunde också för övrigt påvisa att komiker generellt uppvisar högre mätbar intelligens än genomsnittet. Värvet har haft över 460 gäster, många av dem komiker, men frågan är om någon är så analytisk som dagens huvudperson, Philip Dickman. En 24-årig juridikstudent från Landskrona som för övrigt fortfarande bor hemma med, i skrivande stund, 445 000 följare på Instagram och 471 000 på YouTube. Så vad gjorde han då för att bli en av de största vi har i sociala medier? Vilka kvaliteter besitter han? Ja, du gissade det. Humor och intelligens. För även om grunden i hans gärning är korta sketcher, inte sällan i karaktär, så använder han också sina plattformar till att problematisera och analysera orättvisor, rasism och sexism. Och det här har givit honom flera andra jobb. Två serier på SVT, han har gjort podcasten Bakom micken på Spotify, han gav just ut en ny låt, är aktuell som programledare för Big Brother och tusen andra saker, men framförallt som Värvets 462 gäst. Här är Philip Dickman. Du är ju, gör ju TV hela tiden nu, jobbar med Big Brother.
Ja.
Hur mycket jobb är det?
Jag hade tur. Eller inte tur, utan jag var tydlig med att vad jag insett under de senaste åren, det är klart jättekonstigt för vissa, men jag jobbar inte bäst med manus. Mm. Klart behöver du en slags struktur och du behöver en slags, man inleder med detta, man avslutar med detta och i mitten händer ungefär detta. Men i och med jag har på ett sätt blivit populär för typ på ett underhållande sätt presentera åsikter, då blir det jättekonstigt om jag ska bli styrd av ett manus där det blir för fyrkantigt. Så jag var väldigt tydlig från första början att ett, ska ni branda det som att Philip ska komma och säga sina åsikter, då måste jag få vara ärlig med mina åsikter. Det är en grej. Och det andra är att jag vill inte vara fyrkantig med manus. Jag vill vara rätt fri och spontan och kunna improvisera. Av den anledningen behöver jag inte sitta under typ manus. Det är något som tar mest tid, typ manusarbetet och typ jag ska se det här, ni ska se det här. Utan de vet att de typ ställer mig en fråga och fan vet jag har 20 sekunder på mig. Eller jag har ett eget segment och annars improviserar jag. Så av den anledningen är det inte särskilt krävande.
Okej, okay, men är det halvtid eller?
Nej, utan jag är ju främst måndagar är mina dagar. Mm. Och jag måste ju ändå åka från Skåne till Stockholm. Så jag måste ju ändå vakna klockan 6. Men det räcker med att jag är på plats vid 2-3 och har lite förberedande arbete. Sen har man genrep vid typ 7. Sen har du smink och sen kör vi live 9.
Mm.
Så.
Och utöver det så tänker jag mig att du måste väl sitta och kolla väldigt mycket.
Yes.
Ja.
Det är nog mest, men i och med att jag sitter ofta på tåg så blir tåg mitt kollande.
Jag fattar. Är det kul?
Jag tycker det är skitkul.
Ja.
Jag har gjort andra jobb. TV-jobb eller produktionsgig som jag inte tyckte var lika roligt. Men det här tycker jag är skitkul.
Mm. Berätta om dem du inte tyckte var roliga.
Jag vill inte nämna. Jag kan inte säga namn, men vissa gör misstaget att ta in profiler för vad profilen når ut till, samtidigt som de vill ändra på profilen. Jag har alltid sagt typ, vill ni ha den perfekta typ Mello-programledaren? Det är inte jag. det finns Petra Mede som gör guldjobb. Det finns massa andra programledare som är alltså sjukt fantastiska. Jag kan inte komma i närheten av deras jobb. Ska ni ta in mig och ha åtminstone koll på vad jag är för typ av profil så att vi kan nyttjas av vad jag gör bra och undvika vad jag gör dåligt? Så det är väl mitt PK-svar på den frågan.
Ja, jag fattar. Men med risk för att jag inte är så uppdaterad i Big Brother-världen. Jag hade nog inte sett det på 15 år nu när jag tittade för att...
Men de började på nytt i förra året.
Ja, precis. Men, och då var det efter 5 års paus. Där poppade han sin Red Bull. Och nej, men hur som helst. Det känns som att du har liksom tagit in någon slags seriositet i huset där.
Alltså tiden har ändrats. Man kan väl säga så. TV förr, inte som TV nu, och vad folket vill ha är inte... Men det ändras. Det är samma sak med sociala medier. Grejer ändras, med tiden ändras allt. Idag betraktar man inte underhållning som enbart underhållning, utan alltså efterfrågan på ett slags ställningstagande har ökat. På gott och ont kan jag väl säga. Man kan tycka att det är för mycket. Men jag förstår samtidigt i att framförallt i dialog med dagens ungdomar, de kollar inte på nyheter. De gillar inte politiker. De gillar inte när det blir för seriöst. Så vad de lär sig om vad som är rätt och fel är underhållning. YouTube, TV, deras influencer-förebilder. Och då ökar, alltså, i alla fall jag personligen tycker att kravet på tydlighet och vad som är rätt och fel blir högre. Och av den anledningen, min huvudavsikt är fortfarande att underhålla, så man får ta det jag säger på en nypa salt. Men låt säga att någon beter sig kanske extra sexistiskt, eller någon behöver inte bete sig rasistiskt, men kanske gör någon med annan etisk bakgrund obekväm, då tycker jag man ändå i underhållning kan peka ut det och belysa det så att det blir allmänbildande för de unga, bara inte det går över till en censurnivå. Mm. Det är min känsliga punkt. Typ, man ska inte censureras, men man ska definitivt ta ställning.
Är du inte väldigt jävla PK?
Ja, de kallar mig för den minst politiskt korrekta personen.
Okej.
Okay, ja. Så jag är väldigt, alltså mina åsikter stämmer ofta överens med PK-folket. Mm. Men jag är väldigt emot hur långt det ofta dras. Och även om du kollar mina videor, jag svär i varje video. Mm. Alltså jag är väldigt rå, jag är väldigt ofiltrerad. Jag har inget problem att skämta om varandra. Jag tycker att vi ska skämta om varandra. Jag tycker bara det är bra. Men jag tycker att man bör utmana sig själv i att skämta på så sätt att man sparkar neråt. Eller du skämtar på ett sätt, om jag som man skämtar på kvinnors bekostnad eller får kvinnor att framstå som svagare än män, nu är vi kanske ute på hal is. Eller om du som vit person konstant ska skämta på svarta personers bekostnad, nu leker vi med maktstrukturer. Mm. Där lägger jag mig i, men jag säger inte att man inte får skämta om det. Jag säger bara att vi måste utmana oss, att vi ska inte skämta. Det är nästan också... nästan förolämpande om en komiker inte kan bryta mot typen av skämt vi har haft de senaste 30, 40, 50 åren som kanske rotar sig i någon sexism eller rasism. Utmana dig själv då. Bredda på det. Kan vi diskutera könsskillnader eller skillnader i etnicitet eller skillnader i samhällsgrupper utan att vi ska upprepa samma gamla strukturer? Mm. Lite så. Så jag hamnar mellan stolarna. Jag är samma sak på det politiska hållet. Jag har aldrig haft ett parti jag röstat på typ upprepade gånger. Jag går vänster, höger, mitten, framåt. Typ, jag är väldigt rörig.
Undrar alla de miljoner gånger du har fått rösta?
Ja, 2 gånger.
Alltså du har ändå hunnit med 2?
Yes, första året var jag 18.
Ja, okej. Okay. Mm, snyggt. Yes. Mm. Hur fick du Big Brother-jobbet?
De kontaktade mig.
Okej. Okay. Mm. Simplest that. Varför tog du det?
Jag ville först inte ha tv-gig, för jag visste inte, eller inte den typen av tv-gig, för jag visste inte hur jag skulle få in mitt format i tv-format än. Men jag var tydlig med att jag inte ville vara en huvudprogramledare. Jag ville inte vara, hej, hallå allihopa. Det är inte min grej. Så vi har diskuterat med min agent och vi kom fram till att om vi kan få möjlighet till att jag får vara mig själv, kanske min egna lilla typ hörna, mitt egna segment, mitt egna något, det är för utrymmet att vara mig själv och vi kan hitta sätt att lösa det på, så absolut, för att Big Brother är också känt för att vara ofiltrerat. Mm. Och så här, i den mån konflikter uppstår, jag personligen, eller mina följare, tycker. Och jag tycker också själv att jag är duktig på ett underhållande sätt lyfta problem.
Visst.
Mm. Och av den anledningen kände jag, men det är guldläge. Istället för att jag ska behöva sitta typ på Instagram och mina följare ska typ säga, oh my god, detta hände på TV, kan du ta upp det? Detta hände, jag får det dag in, dag ut. Lika bra jag är insatt, lika bra jag har kontakt med producenterna, och lika bra jag kan faktiskt ställa frågor, okej, vad har hänt, vad är bak? För många gånger kan grejer dras ut, alltså långt över vad som egentligen inträffat. Typ man klipper ut 5 sekunder av 24 timmars samtal. Så nu får jag faktiskt vara på plats, jag får ha samtal med producenterna, jag får ha koll på vad som faktiskt inträffat, och då kan jag ta ut det väsentliga och på så sätt skapa underhållning samtidigt som jag tar ställning till ett problem.
Mm.
Det behöver inte alltid vara ett djurproblem. Ibland kan det vara något enkelt som svartsjuka. Men det kan hända om att exempelvis att den med mest melanin i huden i huset, hon ska de också ha svårast för att uttala hennes namn. Typ ett sånt problem. Det är ju inte rasism. Alltså, så här ska jag säga. Det här är viktigt. Rasism och sexism i sig. Många tolkar det som att du måste hata invandrare för att vara rasistisk, eller du måste hata kvinnor för att vara sexistisk. Medan när du läser om, alltså studier om rasism och sexism på en strukturell och samhällsnivå, vilka kurser som helst du kan ta på universitet, i princip är slutsatsen alltid att vi alla är lite rasistiska och sexistiska. Det är en del av strukturen, det är en del av hur vi är uppfostrade. Så man ska inte vara så känslig. Jag har förmodligen sagt något som kan uppfattas som sexistiskt och rasistiskt. Så min filosofi är mer typ, okej, men låt oss checka varandra. Låt oss vara ärliga. Låt oss se vad vi tycker och försöka göra det så bra som möjligt framöver utan att vi ska censurera varandra.
Mm.
Och jag tycker att det fanns definitivt en möjlighet för det i Big Brother. Och jag antar att de också kände att jag har ju stor eloge till dem, att de inte var rädda för att få in min käft i programmet. Jag är inte den lättaste att kontrollera. Så faktum är att de kontaktar mig tolkar jag som att okej, de vill också gå lite av det hållet att problem får hända, man behöver inte censurera det, utan tvärt emot, låt oss använda det som tillfälle att faktiskt lyfta det, diskutera det och skapa underhållning kring det.
Mm. Funkar det? Alltså, titta folk?
Ja. Det är ju nya tider.
Ja.
Så Big Brother idag är inte som följade ett tv-program, utan det är en live, det är massa Instagram-klipp, det är Big Brother-app eller C More-app, Big Brother-värld. Så det är mycket mer interaktivt. Och vad som också hänt då är att publikens åsikter har blivit både starkare och de är väldigt insatta, så kan man väl säga. Gå inte in och läs Flashback-tråden om Big Brother. Det är typ över 7000 kommentarer redan.
Ja, jag fattar. Jag har faktiskt, jag brukar slå en flukt på Flashback också kring mina gäster. Vad står det om dig där?
Oh, jag får, oj. Just Big Brother-publiken är jätteunderhållande. Eller just där är de som mest aktiva. Min publik brukar inte vanligtvis befinna sig på Big Brother. Det är en speciell publik. Jag får allt möjligt. Antingen får jag så här. Man måste också se allting i ljuset av mina karaktärer. Så antingen får jag att han är världens största pekofitta, i princip. Världens största pekofitta, plugghäst, pluggnörd. Jag får även höra bög. Jag får höra jag är en kommunist, alltså hela den delen. Eller så får jag höra andra hållet. Att han här är en typiskt kriminell invandrare. Han är en kapten klänning, han låtsas vara feministisk, men jag känner vänner han har haft sex med, bla 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 bla, han låtsas bara vara någon han inte är, han är inte ens utbildad egentligen, han bara låtsas att han pluggar, alltså jag får, de kan inte placera mig, så de drar allting till det extrema, antingen är jag, som jag sa, världens största pekofitta, eller är allting bara fake fasad, för jag svär egentligen, han är mycket grövre egentligen, så många har haft svårt att placera mig just för att jag har varit uppväxt i många olika typ samhällsgrupper sedan jag var liten, så jag har alltid försökt lära mig så mycket som möjligt av alla. Det innebär att okej, jag kommer från jag är född i Sverige, min familj eller min syskon allihopa födda i Sverige, jag kommer från invandrarbakgrund. Jag kommer definitivt ta med mig många delar från min invandrarbakgrund. Jag kommer ta med mig mycket från Sverige, jag kommer ta med mig en del från förorten, jag kommer ta med mig en del från akademikerna på juristprogrammet. Och det har varit min filosofi sedan jag var liten. Och vad som händer då är att du på något sätt, alla tycker om något i det du säger, men alla hatar mycket av det du säger också. Så jag var lite av den jobbiga gruppen som alltid sa ja, men.
Mm.
Typ ja, men. Och nu spolar fram 20 år i mitt liv och jag märker att problemet kvarstår i att det är jättesvårt att placera mig för att jag faller inte in i en typisk stereotyp.
Nej, det måste vara. En grej som jag måste adressera nu tidigt känner jag, det är liksom, alltså, när jag hör dig i andra intervjuer också så känns det som att du är liksom, men du är så slagfärdig, som att du har tänkt ut svaren,
ja,
innan.
På ett sätt, ja. Jag har inte tänkt ut något innan jag kom hit, men i den mån du blir kritiserad i varje samhällsgrupp sedan du var liten, måste du faktiskt fråga dig själv, vad gör jag? Vem är jag? Vad tycker jag? Du hamnar i moraliska dilemman konstant. Ett exempel kan vara, nu hör inte det till det här ämnet, men om du växer upp på en förort där tryggheten ofta väldigt skär, då utvecklas en slags norm i att i den mån någon i din nära hamnar i ett slagsmål, du hoppar in. Det finns inte ens en tanke, typ, du agerar direkt. Inte om det är typ, det är moraliskt felaktigt enligt många om det är flera mot en person, men i den mån flera hoppar på din vän, då har du en plikt att hoppa i. Om du då ser det, den mentaliteten, i ljuset av att vi bytte till en skola där typ bara jag och min storebror var med dem med invandrarbakgrund i princip, då hände det att jag såg 5, 6, 7 grabbar hoppa på honom med väldigt rasistiska svordomar, kan man väl säga. Då agerar jag ju på dessa instinkter som jag har lärt mig, så jag hoppar in direkt. Vad som händer är att lärarna betraktar mig som ett odjur. Hur kommer det sig att han till skillnad från de andra agerar så fort? Hur kommer det sig att han hoppar in utan att tänka efter? Vad är det här för djur? Förmodligen därför hans storebror blev påhoppad också. Så du får ju aldrig en bekräftelse på att du har rätt, dina känslor är rätt. Så du måste i tidig ålder tänka, okej, de tänker så här. Förorten tänker så här. Skolan tänker så här. Vad tycker jag? Och då måste du nästan lägga upp en slags pros and cons-lista och tänka, är detta rätt? Gjorde jag rätt här? Är det fel här? Kan jag kompromissa? Vad tycker jag? Även om jag tycker det här, bör jag anpassa mig i det här rummet? Och på ett sätt blir du ju väldigt självmedveten. Nackdelen är att du skapar nästan split-personlighet, för att i vissa rum, okej, då är det okej, då gör jag det. I andra rum beter jag mig på väldigt annorlunda sätt. Så jag är väldigt medveten. Jag har aldrig fått en fråga där jag typ blir ställd. Jag vet inte vad jag ska svara, för att jag har reflekterat kring det mesta sedan jag var liten redan.
Ja, men det är ju helt sjukt att du har gjort det.
Jag fick faktiskt... Oj, det förstår jag hur jag kommer att säga det. Jag har aldrig haft ångest på så sätt som många relaterar till. Eller jag har hört prata om. Jag har aldrig relaterat till det överhuvudtaget. Men någon skickar mig, som där jag fyllde i typ alla jävla boxar. Det heter high functioning anxiety. Och det är en form av ångest där du har många svårigheter i din vardag, men du tacklar dem genom framgång.
Okay. Mm.
Du tacklar dem genom att okej, jag har ångest kring det här, men jag ska lösa problemet och jag ska fixa det och jag ska klara det och ta mig igenom det. Och lite mycket så är min personlighet, att jag har haft många svårigheter, men jag har alltid försökt lösa dem. Så jag är väldigt lösningsorienterad, men jag är inte den typiska lyckliga typ, hej allihopa, kolla, jag har köpt en lägenhet, hej allihopa, jag är snart advokat, typ, jag känner inte den lyckan, den finns inte, utan min hjärna är bara fokuserad på typ, för att få ett ro, ett inre ro och slappna av, måste jag tackla alla problem.
Ja, men ja, det kan jag relatera till, och jag hade faktiskt en gäst här jättenyligen och vi pratade om det här med klimatångest, och då sa jag någonting i stil med så här att jag tycker så himla mycket om problem som jag kan lösa. Ja. Alltså, om det nu är vad det nu kan vara.
Exakt.
Du vill köpa en cykel. Ja. Jag lånar ut pengar. Problemet löst.
Löst.
Klimatkrisen,
ja.
Den är så jävla svår för mig att lösa här. Och då är det som att jag liksom kopplar bort den typ.
Jag är rätt lik,
ja.
Förlåt, till alla klimataktivister. Jag är rätt lik. Inte på så sätt, jag tycker fortfarande det är intressant, men lösningen är så pass långt ifrån oss, eller den är out of my reach, att det blir inte lika kul. Det är mer något jag gör av typ, okej, vet du vad, du kanske borde testa äta mer veganskt och utmana mig själv. Typ, jag försöker, men om det var ett mer akut problem med en lösning som jag hade kunnat lösa, då hade jag hållit mig betydligt mer ansvarig för att lösa det.
Precis, det är ju också mitt försvar. Att det är så här, ja, fast det där får vi lösa på politisk nivå.
Exakt.
För att det måste ju kosta då 10 000 spänn att flyga till Helsingfors istället för 1500. Liksom.
Ja, nej, jag håller med, det blir inte alls lika kul.
Nej, jag förstår.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente. Men och det här med det här testet som du gjorde, det taggar in i någonting som jag ville prata med dig om, för att det känns som att du liksom hela tiden har varit så fruktansvärt duktig i allt du har företagit dig liksom. Du är liksom vinner alla priser i humor. Du liksom, det känns som att det är svinviktigt för dig att vara bäst i skolan. Du jobbar med någonting som också är 100% mätbart hela tiden. Du får liksom, jag antar att du kollar det jätteofta, liksom dina statistiker, dina sociala kanaler. Ja. Liksom. Vad händer med prestationsångesten där?
Den finns inte.
Okay.
Det är inte hur många uppfattar det. Om du kollar rent statistiskt, även när jag tillhörde Instagram, när jag vann Instagram-priset, typ årets Instagram, jag laddade upp i genomsnitt kanske en fjärdedel av vad de andra i kategorin laddade upp. Kollade YouTube, jag laddade upp en gång i veckan. Innan gjorde jag en gång i månaden. Jag är inte hård på mig själv. Eller tuff mot mig själv på så sätt att jag måste prestera och jag måste lägga upp. Kollar man på mitt innehåll också, det är inte det mest kvalitativa. Du ser inte flest effekter och typ, jag är inte känd för production value, utan... Det är väldigt pratigt. Jag började ju som en student. Så det var väldigt dålig belysning i en jävla studentkorridor. Det är mer personligt. Så min framgång på sociala medier var aldrig för att jag gjorde mest eller gjorde bäst, utan det var för att de kunde relatera. Eller även fast de inte alltid kunde hålla med mig, kunde de respektera att jag åtminstone var ärlig och jag skiftade inte mina åsikter. Eller har jag haft en åsikt och jag ångrat den, då står jag för det. Så det var mer personligt. Min jobbiga resa var innan sociala medier. Det var innan juristprogrammet. För, hur ska jag förklara, det är så svårt för andra som inte förstår, men är du den enda i din omgivning, är du den enda i din familj som pluggar, är du den enda av alla, hela gården som pluggar på den nivån, det är inte status och en belöning på så sätt som man kan se typ i innerstaden i Stockholm, typ oj, min kompis pluggar juridik, eller jag är en juriststudent, eller vet du fan vad. Där är det raka motsatsen. Du blir ett hot. Bästa jämförelsen jag har kunnat ge vänner är, om allihopa i en klass får underkänt på ett prov, är det inte så jobbigt. Men om du är den enda som får underkänt, eller ännu värre, alla får runt underkänt eller kanske godkänt, men en får A i betyg, plötsligt nu är A reachable, det är attainable. Då jämför de sig med det. Så vad som händer är att om alla är på din gård har gett upp, eller alla på din gård accepterar att lyssna, skolan är inte för oss, och jag ska bli pizzabagare, jag ska bli kriminell, jag ska ta över pappas business, och så ska jag komma där och säga hej, jag ska bli advokat. Du blir ju ett direkt hot mot deras självkänsla, oavsett om du vill det eller inte. Så min största kamp var att hantera det i tidig ålder, för jag hade aldrig stöd. Samtidigt var min personlighet väldigt rå, för jag behövde bråka varje dag. Jag behövde försvara mig fysiskt varje dag. Men går jag till skolan och blir bemött av, det kan vara rasism, det behöver inte vara. Man måste också förstå, vilket det tog tid för mig att fatta, att i och med jag presterade väldigt bra i skolan i tidig ålder, det var inte så att mina klasskamrater var rasistiska. Men det blev ett enkelt medel, eller en enkel grej att peka ut. Min hudfärg blev en enkel grej att leka med, för att de egentligen var svartsjuka när det kom till mina betyg. Så det var inte så att jag upplevde att de hatar mig på något sätt. Det är bara att du blir attackerad i varje rum. Du har inte ett rum där du finner en trygghet och stöd. Så mitt enda sätt att hitta en slags ro var faktiskt att gömma mig bakom en mask, gömma mig bakom karaktärer, så att jag kunde komma hem och ta av mig masken och slappna av. För nu blev inte jag lika påverkad. Det var mina karaktärer. Så den kampen hade jag tidig ålder, att idag är det viktigare för mig att vara personlig och relaterbar och kunna nå ut till unga. Jag har ju inte alltid det mest sponsorvänliga innehållet. Normalt går politiskt korrekt ihop med sponsorvänligt. Mitt är raka motsatsen. Typ, jag kan ha politiskt korrekta innehåll, men det är aldrig sponsorvänligt. Jag bokstavligt svär hela videon. Så min största kamp var innan sociala medier, innan juristprogrammet, innan jag kom in. För mig var det mer för överlevnad. Jag gjorde det för jag ville komma ifrån. Drivkraften var överlevnad, så kan jag väl säga.
Okay.
Aldrig prestation. Drivkraften var att hitta en självständighet och en trygghet och en säkerhet. Det var min drivkraft.
Men du måste ju ha känt dig väldigt ensam, tänker jag.
Faktiskt. Det gör jag än idag.
Ja.
Jag kan ju inte hitta någon. Jag har ju väldigt svårt för nya vänner. Jag har svårt för att komma nära tjejer. Jag har svårt för grupper. Och lägg till att i och med kändiskapet och underhållningen, när människor träffar mig så förväntar de sig komikern. Av den anledningen är det bara enklare för mig att bara ge dem komikern, även fast jag inte alltid är den. Så du ger folket vad de vill ha och sen går du hem och slappnar av i din ensamhet, typ.
Men det kan ju inte vara helt omöjligt för dig att träffa människor som inte har det trycket på dig.
Nej, det stämmer. Och det är skönt. Ofta brukar jag säga att jag brukar klicka mer med producenter än vad jag brukar klicka med influencers och komiker. För producenterna är mer fokuserade på typ produktion, de är ofta lite mer, hur fan ska jag säga, typ matematiskt och mer typ mer fyrkantiga än det typiskt kreativa, den kreativa komikern. Och även fast jag har en så här, har du hört om de fyra färgerna? Nu är det väldigt generaliserat, ledarskapsfärgerna, gul, blå, hela den skiten. Normalt, nu är det där förenklat, jag ska bara försöka förklara det i enkla termer. Komiker hamnar ofta i det gula, typ det spralliga, sociala, underhållaren. Advokater hamnar ofta i det blåa. Väldigt logiska, väldigt typ lugna, sansade, matematiska. Sen har du en typisk ledare, typ tänkte militärledare. Han blir ofta röd, typ dominant. Nu är det väldigt förenklat. I grund och botten är jag varken gul eller blå. Jag är inte advokaten och jag är inte komikern. I grund och botten var jag alltid röd. Okay. Väldigt dominant, väldigt framåt, tog för mig. Mitt problem var att i och med jag var svarta fåret i varje grupp, den röda sidan blev väldigt jobbig, jag tog för mycket plats. Så vad jag gjorde egentligen var, i vissa rum använde jag mig av det gula, komikerdelen, den kreativa. Det fanns där, men jag skruvade upp volymen och i princip framstod som en pajas för att klara mig. Och i andra rum var det raka motsatsen. Jag skruvade upp det logiska, det blåa, för att typ, hej, kolla, jag är lugn och sansad, ge mig mina jävla betyg. Så i grund och botten var jag alltid röd, alltså väldigt hård, framåt, ofiltrerad. Och det gula och blåa är mer fasader. Det jobbiga för mig är att vad jag dock, alltså undermedvetet, alltid har sökt till är människor relaterade till som kommer från samma bakgrund. Och då är det ofta någon från förort, det kan vara svensk invandrare, spelar ingen roll. Helst en grabb, för att jag alltid vill ha typ en bror vid min sida på det sättet. Som ska ha växt upp där men tagit sig ut därifrån och förstått hur svårt det är och hela det köret. Det jobbiga för mig blir att ju mer jag skalar av och visar mer om mig själv, desto mer hotade kan de bli. Det är den enklare förklaringen. För att jag är inte lika sprallig. Jag är inte lika hihihoho. Jag är väldigt hård, jag är väldigt ärlig. Det är nästan som att du måste vara i karaktär och ljuga 24-7. Och du känner dig falsk 24-7. Att när du väljer dig själv vill du vara 100% ärlig. Så jag kan inte lägga det på andra heller. Det är konflikt jag har inom mig själv. Men jag krockar ofta. Jag är ju bättre på att vara karaktär än vad jag är på mig att vara mig själv. Jag är bättre på att vara komiker och bättre på att vara advokat än på att vara mig själv.
Men samtidigt så känns det som att du... Jag hörde ju prata med Navid Modiri. Det känns som att du liksom... Du har jobbat med dig själv och med liksom självkännedomen sen du var liksom... Ja, men barn.
10 år sådär.
Ja, exakt. Ja. Har inte det gjort det tydligare för dig att kunna vara dig själv?
Jo, så här. Jag vet vem jag är. Det är det skönaste. Jag får inte krockande som många får i att jag känner många komiker, speciellt de som har levt i karaktärer, att de ibland blir gränsen mellan var de går och var karaktären går väldigt otydlig. Och det kan leda till vissa identitetskonflikter. Jag vet vem jag är. Mitt problem är att sen jag var liten har jag konstant i varje rum behövt ändra på hur jag uttrycker vem jag är. Mina åsikter i sig är detsamma. Men jag måste ändra på hur jag uttrycker dem. Kan risken av att jag uppfattas som hotfull uppstå på grund av att jag kanske kommer från en förort eller jag är hård i min ton? Okej, men kompensera för det genom väldigt feminint kroppsspråk och väldigt typ feminin jargong. Och lek lite med dina axlar och skaka på dem lite och le lite och blinka lite med ögonen. Och då kommer du undan, du är inte hotfull, du behöver inte vara rädd. Kommer det komma fram som att... Om jag är i en förort kommer det komma fram som att de tolkar det som att jag tror att jag är bättre än dem. Ja, men då kanske jag börjar uttrycka det på ett sätt där jag förlöjligar mig själv och skrattar åt mig själv. Och förminskar mig själv och höjer dem, för då kommer det undan. Mm. Detta har skett undermedvetet sedan jag var liten. Till och med på nivån där konflikter kan ha uppstått, det kan vara inom släkten, det kan vara inom vänner. Att jag kommer hem och jag får en utskällning. Enligt mina föräldrar var det inte rätt av mig att trycka ner dem på det sättet. Jag har inte tryckt ner mig, jag har bara argumenterat. Det har varit fel enligt vissa att jag använder mig av ett bredare ordförråd. Alltså det blev fel. Du går till juristprogrammet, du lär dig att, eller du går till din svenska lärare rekommenderar att du ska försöka bredda på ditt ordförråd så mycket som möjligt, för hon ser potential i dig. Du är nära ett A, du är inte där för din svenska är för dålig. Men hon utmanar dig till att bredda ordförrådet. Du kommer hem, du är med vänner, du hänger på fritiden, du försöker bredda ordförrådet, du hamnar i en slagsmål. Eller ett slagsmål, förlåt min svenska lärare. Så det är konstant, du får aldrig en typ rätt. Du har rätt.
Men, ja.
Så det blir ju att jag vet vem jag är, men jag har alltid behövt anpassa mig. Varför jag har så lätt för karaktärer, den första karaktären var jag. Jag behövde alltid vara i karaktär för att jag var för mycket, eller jag krockar för mycket. Också problemet är problemet kanske är att jag aldrig valde en grupp. Hade jag valt typ, jag ska vara som de andra förortsbarnen, då hade det varit skönare. Eller jag ska vara som de typiska akademikerna, det hade varit skönare. Men jag kände jag relaterade aldrig helt.
Berätta om din mamma.
Mamma och jag har jättebra relation.
Okej.
Mamma vill bara inte vara med på YouTube än, för att hon är fortfarande kvar på jobbet som förskollärare. Hon vill inte höra kommentarer efteråt, hon skäms. Hon är jätteblyg. Men mamma är typiskt... Nej, jag skulle säga typisk hemmafru, för hon har alltid jobbat. Men hon har jobbat deltid bara för att kunna komma hem och ta hand om hela huset och ta hand om oss. Och ta hand om, speciellt när vi var skitunga. För pappa jobbade ibland typ 3-4 månader i rad utan att få ta en dag ledigt. Mm. Han hade skomakeri. Så de är väldigt typ... Mina föräldrar var väldigt hårt arbetande. Det är nog det som motiverar mig mest. De arbetar alltid, de klagar inte. Så för mig vill det bara göra detsamma.
Mm.
Men jag och mamma har bra relation. Bara att jag tror vår enda krock är att... Hur ska jag förklara det? Min och mammas enda krock, tror jag, vår enda lilla konflikt kan vara i att när konflikter väl uppstår så har mamma ofta vänt sig till mig som att typ chilla du, typ ta det lugnt. Du, typ nästan som att hon ser det som en komplimang. Eller så hon har alltid sett det, att typ jag kan, jag är kapabel. Filip är smart, Filip är duktig. Så i den mån jag bråkar med någon annan, oavsett om det är en släkting eller en främling eller vem det nu än är, har hennes grej alltid varit att typ okej, Filip, du vet att du har rätt, ta det lugnt. Du vet att du har rätt, ta det lugnt. Och flera år med det ledde till slut jag bara okej, jag vet att jag har rätt, men när ska jag få mig rätt? Lite så har min mammas krock varit. Att typ okej, jag vet att du tror på mig, jag vet att du finns för mig, jag vet att du är ett stort fan, mamma är min största fan. Men alltså 20 år av du vet att du har rätt, men du ska försöka bajs, inte kul.
Mm.
Så lite där.
Ja, jag fattar.
Men annars har ju mamma jättebra relation.
Du är liksom uppvuxen på 00-talet får man väl säga.
Ja,
född 96. 96 då. Hur var Landskrona att växa upp i på 00-talet?
Det var mycket rasism.
Mm.
Sen som 8-åring eller 7-åring flyttade vi från en förort och en klass där vi hade bara en halvsvensk till en klass där jag var den enda med typ invandrarbakgrund och alla i området var svenskar. Jag såg dock inte det som ett problem alls. Ingen i min familj såg, vi tyckte det var kul bara. Men så här, du hamnar i... Så här, jag började en klass och jag hade spelat fotboll med många av dem. Så det var inget konstigt. Jag ser allihopa som vänner. Du går hem till en vän och ni sitter och spelar PlayStation. Hudfärg är inte en grej för dig, etnicitet är ingen grej för dig alls. Och du ska gå förbi toaletten så hör du föräldrarna snacka i köket om att typ håll koll på honom, han kanske kan sno. Just där och då reagerar du faktiskt inte alls. För att du ser dig själv som allihopa. Okej, vet du vad, de här kanske är extra känsliga, vem vet. Men när du stöter på liknande grejer 10-20 gånger och du blir äldre och du börjar förstå rasism och du börjar förstå vad det handlar om, plötsligt är det nästan som att du inte kan lita på någon, för att alla du såg som nära vänner, du börjar plötsligt förstå, oj, här krockade, oj, detta är vad de menar, oj, 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 och det blir väldigt paranoid typ.
Mm.
Jag hade dock aldrig rätten som många andra att gå och bli rebellisk, vilket många blir, de blir sårade och blir rebelliska, för jag behövde fixa mina betyg, jag var the golden child, jag skulle bla 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 bla, så jag var bara tvungen att typ suga in det och så kom det ut genom damp istället typ.
Men känner du att du har valt juridiken då? Eller att vara så där jävla duktig? Är det ditt eget driv egentligen?
Jag ville, det var aldrig för föräldrarna.
Nej.
Jag var bara att de la på en ytterligare press.
Okej. Okay.
Jag gillade skolan. Jag var taggad på min första mattebok.
Mm.
Jag lärde mig att läsa i förskolan. Och då var det en klass med alla invandrare. Jag var den enda som kunde läsa. Så jag var alltid intresserad. Och i och med att jag behövde försvara mig själv och jag gillade att debattera, det var väldigt naturligt. Men min grej med mina föräldrar har varit under hela livet typ, jag fixar det här på egen hand. Sluta lägga press på mig. Det är typ min och deras relation. Släpp mig. Jag fixar det på egen hand. Jag har alltid fixat allt på egen hand. Släpp mig. Så det är mer att jag vill inte ha ytterligare press. Men att vara typ the golden child på det sättet, det handlar inte så mycket bara om betyg, utan det handlar om att du är på utvecklingssamtalet och läraren ljuger. Den här läraren ljuger rakt upp i ditt ansikte och dina föräldrar återigen lägger press på dig att tyst. Du får inte se käften mot läraren.
Ljuger om vad?
Det var, jag hade en fantastisk mentor i gymnasiet, men jag hade en mentor i grundskolan, i högstadiet. Hon kunde aldrig begripa att varför någon med, i hennes värld, min talang, hängde med vännerna jag hängde med. Hon fattar inte. Nu är det en skola med majoriteten svenskar, så uppenbarligen är det flest svenskar. Men då valde jag att hänga med de stökiga svenskarna som röker vid busken, som hänger med invandrarna som sitter och dricker och går och festar. Jag kände mig mer hemma där för att jag behövde inte tona ner på min personlighet. Jag kunde vara rå och grov. Vi hade inte gemensamma intressen för det mesta, men jag kunde i alla fall vara mig själv. Hon fattar inte. Så i hennes värld, varje gång jag sitter framför skolbänken, varje prestation jag lämnar in. Hon var för övrigt en syslöjdslärare. Så hon, jag hade träslöjd, aldrig syslöjd. Jag hade typ en syslöjd i sjätte klass. Resten av året var det bara träslöjd. Åren. Så hon hade ens aldrig med i ett enda ämne. Inte ett. Mm. Så hon såg aldrig hur jag presterade. Hon såg aldrig hur duktig jag var. Hon fattade bara inte varför andra lärare kan tycka om mig. Eller varför någon med min talang helt enkelt umgås med de typerna. Så vad hon gång på gång försökte göra var att måla upp mig som medskyldig till deras skit. Exempelvis, om någon av dem har snattat, om någon av dem har hamnat i ett slagsmål eller någon av dem har brytit mot en regel. Hon ville bara dra in mig i gänget. Jag var inte med. Mm. Till och med på nivån där jag i sjunde klass skrev ut ett papper om vad som faktiskt hänt. Det här var efter utvecklingssamtalet. Och så, detta har hänt. Detta påstår andra, men detta är vad som egentligen hände. Så tog jag den till andra lärare som var med på utflykten som det handlade om och bad dem skriva under så att jag kunde visa mina föräldrar she's lying. Och det var allt. Jag ville bevisa min oskyldighet. Men hon kunde ljuga om att exempelvis allt möjligt. Man fick bara äta en korv, men de åt två. Och då var jag en av dem. Jag hade inte ätit två korvar. Men det var små grejer. Filip hamnade i slagsmål med honom. Jag var inte i slagsmål. Jag var där. Jag kallade han ful. Men jag var aldrig den som slogs överhuvudtaget. Men hon ville alltid dra in mig. Och hon stördes. Alltså hon var hon hade en frustration för att varje gång hon gjorde så mot mig, checkade jag henne. Mm. De andra grabbarna med invandrarbakgrund var inte kapabla till det. De kunde bara skrika och kalla henne för hora. Inget jag rekommenderar. Mm. Men de hade inte ord för att jag hade. De kunde inte förstöra sig. Nej, jag såg det som en kamp. Kom då, typ. Det var vad min hjärna sa. Så jag argumenterade. Men även där när jag argumenterar och jag försöker vara saklig och lugn, blir jag återigen nedtystad. Även fast mina föräldrar var det bara så typ, man käftar inte emot en lärare. Så det är som att jag ska få skit i alla rum jag än är, hur perfekt jag än må vara, hur skyldig eller oskyldig jag än må vara, men jag får inte ens försvara mig. Där var min största motivation till karaktärer.
Mm, jag fattar.
För att om konflikter väl uppstår och jag får inte ens försvara mig, då är min enda möjlighet att faktiskt fly till en karaktär som inte hamnar i konflikter.
Är du trött på den här karaktären?
Jävligt. Men samtidigt utvecklar du en slags kärlek för karaktären, för att det är nästan som att kolla vad vi har gått igenom. Mm. Det är ju inte jag. Men nu kommer se det som att det är jag, men det är inte jag. Så det är väldigt, det är komplext.
Du, jag tänker faktiskt att vi kanske skulle gå in på succémomentet frågor du inte fått förut.
Oj, kör.
Tack. Varför ser du ner på människor som har Apple-datorer?
Har jag sagt det?
Nej,
men jag kan göra det lite.
Jag läser dig som en öppen bok. Det är klart att du hatar mig lite för att jag har det.
Nej, inte på det sättet. Jag är själv Apple-kille.
Aha,
men
okay.
I mobil, inte dator.
Nej, just det. Nej, precis.
Apple-dator är väldigt typ... Alla prisprogrammet kan ju Apple-dator förutom jag i princip. Det är väldigt stilrent. Men det är väldigt överpris på Apple-dator. Mm. Så... low key, om du har en Apple-dator, faller du low key för ytligheter och status, för att i själva verket är det inte en särskilt bra produkt, det är inte värt pengarna, så du måste vara lite dum.
Ja, du ser. Du ser ner på mig.
Där har du den. Ja.
Vilken emoji hade du helst velat ha som kompis?
Absolut ingen aning. Jättekonstig fråga.
Den är genialisk.
Va? Vilken emoji hade jag gärna velat ha? Jag måste öppna och kolla.
Vänta, ja, visst, förlåt. Det går bra.
Hade jag helst velat ha som vän.
Ja.
Inte någon av dem glada, de går med på nerverna. Ingen av dem. Vet du vad? En av hundarna, jag blir mer och mer, jag har aldrig varit en hundmänniska, men jag blir mer och mer sugen på att skaffa hund.
Mm, okej.
Okay. Sen hund till bästa vän.
Ja, jag fattar.
Du behöver ju inte ha kontakt med människor.
Nej, det låter rimligt. Varför är det så svårt att öppna en påse med grillkål?
Jag har aldrig gjort det.
Nej.
Men jo, det har jag visst. Vet du fan varför? Men dra åt helvete. Skitjobbiga.
Ja.
Det är de lite typ kartongiga, va?
Ja, och sen är det här snöret som man aldrig fattar.
Exakt,
hur det funkar.
Exakt, fuck off.
Mm.
Jättejobbiga.
Mm. Ja, det känns som att de kan väl kolla på Ziploc.
Ja, tack. Kanske kostar för mycket.
Kanske. Sista frågan. Vilket klockslag ser du alltid på klockan?
18.00.
Ja, okej.
Okay. Ibland vaknar jag 18.00.
All right.
Ja, jag, det är också en rolig grej. Jag har aldrig haft en dygnsrytm.
Nej, okej.
Okay. Så 18 är ofta där mitten på 24 timmarna. Eller det är inte alls. Men du fattar vad jag menar. Typ 18 är verkligen... Om du har plugg kommer du hem typ vid 18. Har du jobb kommer du hem vid 18. Det är inte eftermiddag men det är inte kväll. Det är typ där.
Jag förstår.
Någonstans.
Då ska vi se. Har du haft det bra?
Vart?
Här.
Jättebra.
Ja.
Hör du inte på hur jag pratar?
Jo, det här gör vi om.
Allt bara flyger ut. Du är jätteduktig intervjuare.
Tack så hemskt mycket, Filip.
Jag är jättejobbig pratare.
Nej.
Jag vet att jag aldrig lyssnar på mina poddar efteråt för jag tycker jag är så jobbig.
Okej. Okay. Men där, och där har du inget kontrollbehov?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Kolla, jag jobbar på mitt kontrollbehov.
Ja, grattis.
Du, jag tycker du har en jättegullig mössa. Förlåt att jag avbröt dig.
Tack
du har
mycket.
En jättegullig mössa.
Tack.
Och du har matchat den med din t-shirt, säger jag.
Det har jag.
Mm. Han har en gul mössa med en gul t-shirt. Det enda sorgliga är att t-shirten har en liten grön underton som han har missat, så de matchar inte helt.
Nej, jag vet. Men det är vad det är, Filip. Och jag tackar dig så hemskt mycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma. Det var jättekul.
Filip Dikmen och han och Lilla Alfadji har ju gjort en låt som heter Gas och den finns på internet. Men strunt i det en liten stund nu, för först vill du kanske se uppvärvning på Snabela Varvet på Instagram. Riktigt starkt avsnitt den här gången. Vem som kommer i nästa vecka? Okej, ledtrådar. Kent, Allsång på Skansen, Satelliter. Du får höra henne lite också.
Jag har väl gått igenom, alltså jag tror att jag har gått igenom så här, du vet, barndomsdrömmen att så här få bli popstjärna och stå på en scen och ha dansare och ljus och folk som skriker och åka limousin i öken och du vet så här. Det har väl varit en fas. Alltså och som jag trodde var, jag trodde ju att det var skithäftigt och det var skithäftigt, men det var liksom Det fanns verkligen svart och vitt där under hela den perioden.
Ja, kan du klura ut vem gästen är? Skriv då ett DM till oss på Instagram så vinner du en härlig emoji. Värvet görs av Camilla Fogelborg, mig Kristoffer Triumf och ges ut av Acast. Tack för idag, vi hörs, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.